Artikel 5. Iris Hantverk flyttar från årsskiftet lagerproduktion och bearbetning till Estland. Det är ägaren Iris förvaltning som satt ner foten och tagit det drastiska beslutet. En viktig orsak till de här förändringarna är att de statliga subventioner som verksamheten haft sedan 1953 nu upphör. Antalet anställda minskas från 11 till 4 i Sverige. Och i studion så har jag Ove Brakvatne, du är ordförande i fackklubben. Och så har jag Fredrike Rödenbäck som är verkställande direktör för ett Iris Hantverk som uppenbarligen är på fallrepet just nu. Hur känns det?
Ja, det, att vi är på fallrepet låter ju, ja, det låter som det låter. Det är väldigt tråkigt att vi inte får stöd längre. Och som sagt, det tvingar oss ju att omorganisera verksamheten. Vi är glada, eller snarare så här, det ljus vi kan se nu, det är att företaget överlever och att vi kommer att ha ett antal hantverkare kvar. Så det är vi glada för i det här läget. Mm.
Ägarna då, de har bestämt sig för den här utvecklingen nu. Vad anser de om ägarnas agerande?
Det lättaste vore ju liksom att vi börjar kasta skit omkring oss, eller vad jag ska säga. Jag tycker det tråkiga är att det här är en utveckling som har varit på gång under 2 års tid. Jag tycker att det är tråkigt att alla som är inblandade i det här inte kan sätta sig ner kring ett och samma bord och lösa frågan. För vi inser alla att det som kommer bli summan av kardemumman är ett bidrag till en arbetslöshet det är bara tråkigt.
Mm. 4 miljoner kronor hade ni från staten i stöd fram till och med årsskiftet i år. Varför räcker inte de pengarna?
De pengarna räcker inte av den anledningen att det här företaget verksamhet har varit att utföra ett uppdrag ifrån staten. Och det uppdraget har handlat om att sysselsätta synskadade hantverkare, och det har varit vårt främsta fokus att få till arbetstillfällen. Nu drar man bort pengarna och det gör att då måste det här bli ett helt annat företag, även om det heter samma sak. Det här ska bli ett företag som agerar på marknaden och överlever på helt andra premisser. Samtidigt så har vi samma personal och vi har liksom samma grundförutsättningar, och det är anledningen till att det inte räcker. Sen är min övertygelse att vi skulle kunna göra det här nya företaget och få pengarna att räcka, men vi behöver ha lite tid på oss då. Mm.
I våras när vi intervjuade i Läns och Riksnytt så var du väldigt positiv och trodde på en bra utveckling för Iris Hantverk. Och du hade planer, eller tankar i alla fall, att ni skulle kunna öka er försäljning med 40%, ungefär mellan 35% och 40%, det blev 15%. Varför gjorde ni en sån felbedömning, eller vad var orsakerna till det, att det bara blev 15%?
Det kan man säga att det finns huvudskäl till det. Dels så spände vi bågen väldigt hårt när vi gjorde den här planen. Och det gjorde vi ju därför att vi absolut vill överleva. Vi vill att den här verksamheten ska överleva. Och sen så trodde vi på planen. Och mycket i den här planen har faktiskt gått enligt plan. Och vi har gjort väldigt stora besparingar på kostnadssidan. Det som var lite olyckligt var att vi hade en kund som förra året stod för nästan 25% av omsättningen. Och den kunden lämnade oss med väldigt kort varsel, och vi har inte lyckats ersätta den. Och därav glappet, så att säga.
Du berättade för mig tidigare att ni också har en ny amerikansk kund på gång. Med den här utvecklingen som nu är på gång, är det risk att den kunden försvinner?
Alltså vi har genom åren haft stora amerikanska kunder, och det är väldigt behagligt när man har dem, för då får man väldigt stora beställningar och det är mycket pengar. Men de är väldigt otrogna, om jag så säger. De skriver inga långa kontrakt, de vill inte kommitta sig för någonting, och de kommer och går. Det får vi nog leva med. Mm.
Du sa också att ni höjde priserna rätt så aggressivt här inför det här året, och det verkar som ni har gjort det. Jag kontrollerade vad era diskborstar på Kungsgatan kostade, och då kunde man köpa en diskborste för 110 eller 150 kronor. Men på Konsum säljer man en diskborste i plast för 10 kronor. Varför skulle jag då välja era produkter?
Det är en anledning till att ändå många människor prioriterar våra produkter, är att de är tillverkade i naturmaterial. Alltså man har en ekologisk inriktning på det hela. Man tycker att de är snygga. De är väldigt funktionella. Och sen är det dessutom många som uppskattar liksom hur de är gjorda. De är tillverkade i närområdet och det är funktionshindrade som har tillverkat dem.
Men förstår du att man kanske väljer 10 kronors diskborsten istället för en för 150 kronor i dagens läge?
Det kan jag ha full förståelse för att många gör det valet. Men jag kan också ha förståelse för att många gör ett annat val. För att till viss mån kan det ju handla om att man väljer hur man ska liksom konsumera. Men det är klart att jag har förståelse för att...
Hade det varit bättre att gå andra vägen att sänka priserna istället?
Nej, det hade inte varit ett alternativ. Där har vi varit förut och det är inte ett alternativ. Och jag tycker också att det handlar om att det här är ett hantverk. Alltså det är nedlagt väldigt mycket handarbete, väldigt mycket arbete på de här produkterna. Att sälja, om vi skulle sälja en sån produkt för 10 kronor, alltså det vore ju helt vansinnigt. Alltså det vore både...
Men kanske för en 50-lapp eller 60 kronor, då kanske ni hade fått fler kunder.
Det är möjligt att vi hade fått fler kunder, men det är inte möjligt. Och det är så att vill man ha saker som är producerade under liksom korrekta förhållanden och med korrekta material, om jag säger så, och också i liksom vårat närområde och inte kommer liksom utan avsändare från andra sidan jordklotet, då kostar det lite mer pengar. Men då kanske man får prioritera det och... prioritera bort en del andra val om man har möjlighet.
Nu räknar ni med att hålla igång den här verksamheten med 4 anställda i Sverige och få stöd från Synskadade stiftelse och KMA, Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade. Och 2 butiker har ni i Stockholm, Österlånggatan och Kungsgatan. Är det risk att de här 2 butikerna snart kommer att gå samma bistra öde till mötes?
Jag ska bara börja med att korrigera så att inte folk springer vilse. Den i Gamla stan ligger på Västerlånggatan.
Okej.
Nej, det tror jag inte är någon risk att butikerna går samma dystra öde till mötes. De har en helt annan sits. Alltså de har levt hela sitt liv på en strikt kommersiell marknad och inte egentligen liksom, varken varit inblandade eller kommit i åtnjutande av det här bidragskalkylerna. Så att det känner jag mig inte orolig för. Mm,
så de kommer att finnas kvar. Ove Brakvatten, du som är facklig representant, ordförande för fackklubben här. Nu har ni haft förhandlingar på morgonen. Vad kom ni fram till?
Ja, att vi blir kvar då 4 personer på 3 tjänster. Där vi kommer fortsätta att dra borstar. Och att det då blir 7 personer som får gå.
Vet de om det, att det är vilka 7 det är?
Ja, de fick full information idag nu på morgonen, vilka som blir kvar och vilka som går.
Vad är reaktionerna från dina medlemmar?
Det är ju jobbigt och tungt om man är både ledsen och arg och besviken. Men vi försöker hålla någon form av hopp till att man ska kunna lösa det här på något sätt för oss. För vi har ju svårt på arbetsmarknaden. Och det känns ju som att vi är väldigt, mycket besvikna på att vi inte kände att vi fick någon arbetsro. För vi hade ju en arbetsplan över hur vi skulle kunna jobba oss mot att minska det här bidragsberoendet då. Medans, i och med att vi inte fick all den tid vi behövde, så drar man lite undan fötterna för oss. Mm. Det känns som att det är svårt att hitta motivation liksom, och hitta ork att gång på gång man ändrar förutsättningarna. För vi förstår ju behovet av att vi ska bli mer självgående.
De här 7 medlemmarna som nu tvingas gå, vad möter de för verklighet efter årsskiftet?
Det är ju svårt för oss att hitta jobb på arbetsmarknaden. Jag har ju varit i kontakt med olika arbetsförmedlingar och försökt att få dem att kanske göra någon samordnad åtgärd för oss allihopa då. Vi blir oftast hänvisade till de lokala handläggarna, och jag tror att det är viktigt att man försöker vara en grupp, för att vi är ju ett team som faktiskt kan uträtta rätt mycket.
Men de får en tuff tillvaro, kan man räkna med. Fredrik Rödenbäck, kan ni från företagets sida göra någonting för att underlätta livet för de här medlemmarna efter årsskiftet?
Det jag sa idag när vi hade facklig information var att vi jobbar fortfarande vidare på att hitta andra lösningar för hela gruppen. Så vi har inte lagt ner det, men vi var ändå tvingade liksom att nu komma slutföra de här fackliga förhandlingarna. Men vi har flera uppslag som vi fortfarande jobbar med, och vi kommer dessutom försöka hjälpa var och en genom liksom kontakt med arbetsförmedlare, genom allt sånt som vi kan göra. Det är självklart.
Så från företagets sida kommer man att få allt det stöd som ni kan tänka sig. Om jag satt och läste här om borstbinderi, och det visade sig vara det vanligaste yrket bland gravt synskadade män från 1880-talet och fram till 60-talet. Och under 50-talet fanns det cirka 700 blinda borstbindare. Idag är det ett fåtal kvar. Och du som nu har jobbat länge med Iris Hantverk och trott på en framtid för verksamheten, vad känner du nu när verksamheten borstbinderits tid ser ut att gå ur historien?
Nej, jag tycker, som jag sa förut, jag tycker det är otroligt tråkigt. Jag tycker att det är, om jag kan uttrycka mig så, att lite korkat faktiskt. För att Arbetsförmedlingen är ute i en stor kampanj just nu som heter Se kraften. Jag vet att Socialdepartementet sitter och skriver på ett stort arbete som handlar om hur ska man få ut funktionshindrade i arbete. Och man har ju gång på gång också konstaterat att praktiskt arbete för synskadegruppen finns inte särskilt mycket, utan allting bygger på datoranpassning. Och det är ju faktiskt så att alla vi människor är ju inte liksom administratörer, utan många är ju praktiker. Så att jag tycker att det här är extremt kontraproduktivt.
Ove Brakvattne, vad kan du slutligen säga till dina medlemmar för att hålla lite av modet uppe?
Ja, vi hoppas ju som sagt, och det är ju så att vi kan göra det mesta här i livet, bara det att vi tar i allmänhet lite längre tid på oss och behöver anpassning. Men det är som sagt att vi får hoppas på det bästa, och att de här pengarna då, man talar så mycket om i tv, verkligen kommer oss till glädje också.
Tack säger jag där till Ove Brakvattne, ordförande i fackklubben på Iris Hantverk, och Fredrike Rödenbäck som är verkställande direktör för Iris Hantverk. Tack ska ni ha.
Tack.